17. En kopp kaff. Furrik Karede tryckte sin knutna behandskade hand mot hjärtat som svar på sändebudets honör och ignorerade det faktum att mannen spottade när han red förbi. Han hoppades att de 80 männen och 21 ogierna bakom honom också ignorerade det. Det var bäst för dem. Han var här för att få information och ett dråp skulle göra det svårare att få den. Sedan hans bekänt, Ajin Burra, hade stött en dolk i en fanbärares hjärta på grund av vad han uppfattat som en förolämpning mot hans herre. I själva verket hade det verkligen varit en förolämpning, men Ajin Burra borde ha tyglat sitt humör lika väl som han själv. Sedan dess hade han sett till att lämna den senige lille bergsbon i skogen tillsammans med Chaldeimerna och Deimerna och några av dödsgardisterna som höll vakt över packhästarna medan han besökte olika läger. Han hade jagat vinden långt från Ibodar och i nästan 4 veckor hade han sprungit efter rykten innan de fört honom till detta läger i östra Altara. De prydliga raderna av ljusa tält och tjuderlinor stod i en skogsglänta, stor nog för att en raken skulle kunna landa där. Men vare sig rakener eller flygare syntes till, och ingen markbesättning med sina vagnar och rakendrängar. Men så var det också länge sedan han sett någon raken på himlen. Förmodligen hade allesammans blivit skickade västerut. Varför visste han inte, och brydde sig inte om det heller. Storförstinnan var hans mål och hans hela värld. En hög, smal budpåle kastade emellertid sin långa skugga i morgonsolen. Så det måste finnas rakaren någonstans i faggorna. Han trodde att lägret kunde innehålla 1000-tal män, hovslagare, kockar och liknande oräknade. Intressant nog bar nästan varenda soldat han såg hemlandets välbekanta rustningar, snarare än de helsmidda harnesk och gallerförsedda hjälmar som var vanliga här. Det var också intressant att allesammans hade på sig sina rustningar. Det var ovanligt att en befälhavare höll sina soldater i rustning utan att vänta sig att de snart skulle behöva gå ut i strid. Med tanke på de rykten han hade snappat upp kunde det vara vad som var fallet här. 3 flaggstänger märkte ut befälhavarens tält, en hög historia med ljusa tältduksväggar och luftventiler som också tjänstgjorde som rökhål runt toppen. Det kom inte ut någon rök genom dem nu, för morgonen var bara lite sval, trots att solen nätt och jämnt hunnit klättra upp en bit över horisonten. Från en av flaggstängerna slokade det blåkantade kejserliga baneret i lösa väck så att man inte såg den gyllene höken med ljungeldar i klorna. En del befälhavare brukade hänga det i en vågrät stång så att det alltid var fullt synligt. Men det tyckte han var prålsjukt. De båda andra baneren, som satt på varsin kortare stång på ömse sidor om det första, var antagligen för de regementen som dessa soldater tillhörde. Karede satt av framför tältet och tog av sig hjälmen. Kapten Mushangi gjorde likadant och ett bistert uttryck kom till synes i hans väderbitna ansikte. De andra männen satt också av och ställde sig vid sina hästar för att låta dem vila medan ogierträdgårdsmästarna stödde sig mot sina långskaftade yxor med svarta tofsar under yxhuvorna. Alla visste att de inte skulle stanna här länge. Se till att männen inte hamnar i bekymmer, sa han till Mushangi. Om det innebar att ta emot förolämpningar så må det vara så. Det skulle bli färre förolämpningar om vi dödade några av dem, muttrade Mushangi. Han hade varit i dödsgardet längre än till och med Karede. trots att allt hans hår ännu var svart och såg lika oblitt på en förolämpning mot gardet som på en mot kejsarinnan må hon leva för evigt. Hörta kliade sig i en av sina långa gråa mustascher med ett finger stort som en tjock korv. Förste trädgårdsmästaren, befälhavare över alla ogier i storförstinnan Truons livvakt, var nästan lika lång som en man till häst och bred därtill. Stålet i hans röd och grönlackerade rustning skulle räcka till 4 människorustningar. Hans min var lika sträng som Musengers, men hans mullrande stämma var lugn. Ogier var alltid lugna, utom i strid. Då var de kalla som midvintern i Järvanem. När vi väl har undsatt storförstinnan kan vi döda så många som behövs, Musenge. Musenge, som gjorts medveten om sina plikter, rådnade för att han tillåtit sig att tänka på annat. När vi väl är klara, instämde han. Karede suckade inte. Han hade arbetat allt för hårt på att behärska sig genom åren, och hans lärare hade tränat honom för mycket för att han skulle göra det. Men om han varit någonting annat än en dödsgardist skulle han ha gjort det nu. Inte för att Musenge så gärna ville döda någon att nästan vem som helst skulle duga. Snarare var det för att de förolämpningar han hade låtit passera de gångna veckorna retade honom nästan lika mycket som de retade Musenge och Harta. Men gardet gjorde vad de måste för att utföra sina uppdrag. Och om det innebar att gå vidare när män spottade på marken vid åsynen av rustningar i rött och den mörkgröna färg som de flesta kallade för svart, eller dristade sig att muttra om sänkt blick så att han hörde det, då var det gå vidare han måste. Att hitta och rädda storförstinnan Chuon var det enda som spelade någon roll. Vid sidan av det var allt annat slagg och damm. Med hjälmen under armen hukade han sig och steg in i tältet, där han fann vad som måste vara de flesta av lägrets officerare samlade runt en stor karta som låg utbredd över ett fällbord. De rätade på sig och stirrade när han kom in. Det var män från Coil och Dalenshire med hy svartare än kol, honungsbruna män från Enkorn, blonda från Mechoacan och ljusögda från Alcam. Män från alla kejsardömets delar. I deras blickar fanns inte den vaksamhet blandad med beundran som han alltid hade varit van vid. Nej, tvärtom var de nästan utmanande. Tydligen trodde alla på den vidriga historien om dödsgardets samröre med en flicka som utgav sig för att vara storförstinnan Chuon och tilltvingat sig guld och ädelstenar av handlare. Förmodligen trodde de till och med på den andra historien som viskades om flickan. En historia som inte bara var vedervärdig utan rent fasansfull. Nej, att storförstinnans liv skulle vara hotat av den evigt segerrika herren var mer än fasansfullt. Det var ett utslag av en värld som blivit vansinnig. Farrick Carrede, sa han svalt. Hans hand ville söka sig till svärdsfästet, och det var bara disciplinen som hindrade den. Disciplin och plikt. Han hade tagit emot svärdshugg i pliktens namn. Han kunde ta emot förolämpningar också. Jag önskar tala med befälhavaren över detta läger. Ett långt ögonblick var det tyst. Ut, allesammans, röt till sist en lång, smal man med en vassa dialekt som talades i Dalenshire. De andra gjorde honör, tog sina hjälmar från ett annat bord och lämnade tältet. Ingen gjorde honör för Carrede. Det ryckte till en gång i hans höger hand där han kände ett osynligt svärdsfäste mot handflatan. Men sen var den stilla. Gammel Loney, presenterade sig den smala mannen. Han saknade översta biten av högerörat och innanför gick den strimma av renaste vitt genom det svarta krulliga håret. Det fanns fler vita fläckar. Vad vill ni? Det fanns en liten antydan till trötthet i orden. En hård förman och med självkontroll. Det måste han ha för att ha kunnat förtjäna de tre röda plymer som prydde hjälmen som vilade längst upp på svärdsstället. En svag man som inte behärskade sig själv nådde inte graden av fangeneral. Karede misstänkte att enda skälet till att Loney var villig att tala med honom var att hans egen hjälm bar tre svarta plymer. Inte blanda mig i hur ni styr era trupper. Det var någonting som Loney hade skäl att frukta. Dödsgardets grad räknades ett halvt steg högre än andra. Han kunde ha tagit befälet över mannens underlydande om han så behövt. Men i så fall skulle han ha varit tvungen att förklara sina skäl senare. Och för att han skulle få behålla huvudet måste det vara goda skäl. Jag har förstått att det förekommit svårigheter i den här delen av Altera den sista tiden. Jag vill veta vad det är jag har att vänta mig. Loney grymtade. Svårigheter, det kan man förstås kalla det. En undersättsig man i osmyckad brun rock och med ett smalt skägg på hakspetsen kom in i tältet med en siligt snidad träbricka. På den stod en silverkanna och två rejäla vita koppar av det slag som kunde transporteras på en vagn utan att gå sönder i första taget. Doften av nybryggt kaff började sprida sig i tältet. Ert kaff, fangeneral? Mannen ställde ner brickan på kanten av kartbordet och fyllde omsorgsfullt en av de vita kopparna medan han förstulet betraktade Karede ur ögonvrån. Han var medelålders, hade ett par långa knivar i bältet och en knivkämpes valkiga händer. Karede tyckte att han liknade Ajimbura, själsligen om inte kroppsligen. Någon med de mörkbruna ögonen hade aldrig kommit från Kensärda-bergen. Jag väntade tills de andra gått, eftersom det knappt finns och det räcker till er längre. Och inte vet jag när jag kan få fatt på mer. Vill ni ha kaff, Karede? Lonis motvilja var tydlig, men han kunde knappast låta bli att erbjuda honom det. För en förelämpning av den storleksordningen skulle Karede inte ha haft något annat val än att döda honom. Det var i varje fall säkert vad mannen trodde. Med nöje, svarade Karede. Han ställde ifrån sig hjälmen bredvid brickan, drog av sig de pansarklädda stridshandskarna och la dem också på bordet. Betjänten fyllde den andra koppen och gick för att ställa sig i ett hörn av tältet. Men Loney sa, det var allt, Mantuel. Den undersättsige mannen tvekade med en blick på Karede innan han bugade sig för Loney, rörde vid ögonen och läpparna med fingertopparna och gick. Mantuel är överbeskyddande, förklarade Loney. Det var tydligt att han inte ville förklara, men samtidigt ville undvika vad som annars kunde tas för en öppen förolämpning. Besynnerlig kar hängde sig fast vid mig för flera år sedan i Pujili. Lyckade sig till att bli min betjänt. Jag tror att han skulle stanna även om jag slutade betala hans lön. Ja, onekligen lik Ajimbura. De satt en stund och bara läppjade på sitt kaff med kopparna balanserande på fingertopparna och njöt av den skarpa, bittra smaken. Det smakade som oblandad skörd från Iasbergen. Och i så fall var det en mycket dyrbar dryck. Karedes eget förråd av svarta bönor, som sannligen inte kom från Iasbergen, hade tagit slut för flera veckor sedan. Och han hade blivit förvånad över hur mycket han saknade kaff. Han brukade aldrig låta sig bekomma av att försaka någonting när nöden så krävde. När de avslutat de första kopparna fyllde Loney på. Ni skulle berätta om svårigheterna, påminde Carrede, nu när det inte längre var oartigt att prata. Han försökte alltid vara artig, till och med mot män som han skulle döda. Och ohövlighet skulle få mannen att tiga. Loney ställde ifrån sig koppen och lutade sig med knogarna mot bordet, medan han tittade ner på kartan under rynkade ögonbryn. Små röda kilar med ännu mindre pappersflaggor var spridda över den för att markera jonchanska trupper i rörelse, tillsammans med röda stjärnor som var fasta styrkor. Små svarta skivor som visade strider var strödda över kartan, men märkligt nog inga vita skivor för att markera fienden. Inte en enda. Under de senaste veckorna, sa Loney, har det ägt rum 4 stora drabbningar och mer än 60 bakhåll, skärmytslingar och räder. Alla spridda över 300 mil. Det innefattade nästan hela kartan. Hans ton var stel. Om han fått bestämma skulle han säkert inte ha talat om någonting för Carrera. Men det halva stegets skillnad i grad gav honom inget val. Motståndarsidan måste ha mellan 6 och 8 olika härar. Natten efter den första större drabbningen var det 9 mindre räder. Alla 40-50 mil från slagfältet. Inga små härar heller. Åtminstone inte sammantagna. Men vi kan inte hitta dem. Och ingen har en ögonlös aning om varifrån de kommit. Vilka de än är så har de Daemoner, sina Aesir med sig, och kanske dessa fördömda Ashamaner. Män har slitits i bitar av explosioner som våra Daemoner säger inte varit orsakade av kraften. Carrede smuttade på sitt kaf. Mannen tänkte inte. Om fienden hade Aesir och Ashamaner så kunde de genom det som kallades att färdas förflytta sig så långt de ville med ett enda steg. Men om de kunde det, varför hade de inte använt det för att ta sig hela vägen till tryggheten med sitt tjuvgods? Kanske kunde inte alla Aesir och Ashamaner färdas. Men det ledde till en annan fråga. Varför hade de inte skickat sådana som kunde det? Kanske var de enda Aesirna de Daemoner som stulits från Terrasin-palatset. Enligt uppgift hade ingen av dem haft någon aning om hur man färdades. Det skulle kunna stämma. Vad säger fångarna om vem som skickat dem? Loneys skratt var bittert. För att få några ögonlösa fångar måste man först ha en ögonlös seger. Allt vi har haft är en rad ögonlösa nederlag. Han lyfte sin kopp och smuttade på drycken. Hans röst mjuknade, som om han hade glömt färgerna på Carredes rustning. Nu var han bara en soldat som pratade om sitt yrke. Gurat trodde att han hade fått några av dem för 2 dagar sedan. Han förlorade 4 kavalleribrigader och 5 med infanteri, nästan till siste man. Alla är inte döda, men de flesta av de sårade är inte långt därifrån. Fullpepprade med armborstpilar, mest tarabonier och amardisier. Men det ska ju inte ha någon betydelse, eller hur? De måste ha haft 20 000 armborstskyttar eller mer för att kunna avlossa så många pilar. Kanske 30 000. Och likväl lyckas de gömma sig för våra Morat Rakener. Jag vet att vi har dödat några. Det påstår i varje fall rapporterna. Men de lämnar inte ens kvar sina döda. En del idioter har börjat viska om att de är stridsandar. Må så vara att han ansåg dem vara idioter, men fingrarna på hans högerhand var krökta i tecknet för att avvärja ondska. Jag ska säga en sak jag vet, Carrede. Deras befälhavare är mycket skickliga. Mycket, mycket skickliga. Alla som mött dem har överrumplats, utmanövrerats och besegrats fullständigt. Carrere nickade tankfullt. Han hade spekulerat i att Vita tornet kanske hade skickat ut någon av sina bästa underhuggare för att kidnappa storförstinnan Chuan, men hade inte tagit i åtanke det som folk på den här sidan oceanen kallade för stora härförare. Kanske var Thom Marilyns riktiga namn Algamar Jagad eller Gareth Bryne. Han såg fram emot att träffa mannen, inte minst för att fråga hur han kunnat veta att storförstinnan skulle komma till Ibordar. Han kanske skulle förneka att Sharoth var inblandad, men å andra sidan skulle han det kanske inte. På de höga kullarna kunde dagens bundsförvant vara morgondagens offer. Bortsett från trädgårdsmästarna var alla dödsgardets medlemmar kejsarinnans. Må hon leva för evigt. Egna dakovaler. Men de vistades på de höga kullarna. Det måste finnas någon plan för att leta upp dem och få fast dem. Är det ni som för befälet över detta? Nej, ljuset vare tack, sa Looney innerligt. Han tog en ordentlig klunk ur koppen, som om han önskat att den innehöll lite brännvin istället. General Cheesen kommer tillbaka med hela sin här genom Maldiverpasset. Tydligen ansåg Terrasin-palatset att det här var tillräckligt viktigt för att man ska riskera utfall från Marandi eller Andor. Fast vad jag har hört är ingen del av riket i stånd att angripa någon annan för närvarande. Jag behöver bara vänta här tills Cheesen kommer. Då får vi nog se andra resultat. Mer än hälften av Cheesens mannar är veteraner hemifrån. Plötsligt verkade Looney komma ihåg vem det var han talade med. Hans ansikte blev till mörkt trä, en hård mask. Det spelade ingen roll. Carrere var övertygad om att den som låg bakom det här var Marilyn, eller vad han nu egentligen hette. Och han visste varför mannen gjorde det han gjorde. Under andra omständigheter skulle han ha förklarat sina tankar för Looney. Men storförstinnan skulle inte vara trygg förrän hon var tillbaka i Terrasin-palatset, bland dem som kände henne till utseendet. Om mannen inte trodde honom när det gällde nyckelfrågan, att hon var storförstinnan, skulle Carrere ha ökat den fara hon var utsatt för, och det är helt förgäves. Jag tackar er för er kaff, sa han, ställde ner koppen och tog upp hjälmen och stridshandskarna. Må ljuset skänka er trygghet, Looney. Vi ses i Sendar någon gång. Må ljuset skänka er trygghet, Carrere, sa Looney efter en liten stund, tydligt förvånad av den hövliga avskedsfrasen. Vi ses i Sendar någon gång. Mannen hade delat med sig av sin kaff och Carrere hade ingenting otalt med honom. Varför var han så förvånad? Carrere sa ingenting till Mosenke förrän de hade ridit ut ur lägret med ogerträdgårdsmästarna klivande strax framför de mänskliga dödsgardisterna. Harta gick på Carreres andra sida med den långa yxan vilande mot axeln och huvudet nästan i jämnhöjd med deras. Vi beger oss åt nordöst, sa han, mot Maldiverpasset. Om han mindes kartan rätt, och han glömde sällan någon karta han fått mer än en hastig skymt av, kunde de vara där inom 4 dagar. Ljuset skiner på oss att vi kommer dit före storförstinnan. Gjorde de inte det skulle jakten fortsätta. Hela vägen till Tarvalon om så krävdes. Tanken på att återvända utan storförstinnan föll honom aldrig ens in. Om han måste befria henne från Tarvalon så var det vad han skulle göra.